Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Radio Play presenterar Skönt snack om skönhet.
Vi sponsras även den här veckan av Reserol som är en svensk innovativ produkt. Ett kosttillskott framtaget för att lyfta fram skönhet inifrån genom att boosta kroppen. Men vad då, Teja?
Jo, det är ett ämne som heter resveratrol. Mm. Naturens egna anti-aging-molekyl.
Det är inte helt lätt att säga det där heller.
Resveratrol. Mm. Men man det den gör det är att den bromsar åldrandet helt enkelt.
Ja, och det vill vi ju alla försöka göra på ett eller annat sätt.
Och så stärker den cellernas egna funktion. Mm. Man får ett bra skydd.
Mm. Och produkten är av fantastisk hög kvalitet också och helt unik på marknaden. Och det är två killar som har tagit fram den som tidigare jobbade inom läkemedelsindustrin. Mm. Och så bestämde de sig för att satsa på det här istället då.
Mm, och det är ju en jättespännande produkt. Och vill man då läsa mer om den här revolutionerande produkten, då kan man göra det på reserol.se. Hej och välkommen till Skönt snack om skönhet, avsnitt 36. Jag heter Linda Fyrebo.
Jag heter Tina Alic.
Och jag heter Teja Molic.
Och idag blir det ett litet speciellt avsnitt, för vi har ju en gäst, nämligen Fredrik Berne. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är estetisk kirurg.
Det stämmer det.
Och vad innebär det?
Alltså det innebär att man opererar skönhetskirurgi. Mm. Och det är vad vi jobbar med dagarna i ända.
Men vad är plastikkirurg då?
Plastikkirurgi är ju mer rekonstruktiv kirurgi. Så att skönhetskirurgi, det är egentligen mycket, mycket kirurgi som inte görs på sjukhusen. Det kan vara bröstförstoringar, rumpförstoringar, rynkor, skrynklor och så vidare.
Mm. Vi brukar ju vanligtvis spela in här på dagtid, men nu fick vi spela in på kvällen då, för du har ju jobbat hela dagen. Vad har du gjort idag då? Hur har din dag sett ut?
Oh, det har varit en full operationsdag idag, så vi har haft 5 operationer totalt under dagen här, och det har varit nästan alla kroppsdelar. Vi börjar med rumpa och sen blev det bröst och sen var det fettsugning och så hade vi en hals och sen så hade vi ett par ögonlock.
Men halsen, jag tänker, det pratas ju mycket om det här i Hollywood, så att halsen är där man ser om de är gamla eller inte, halsen och bröstet. Går det att släta till den då? Alltså?
Ja, det finns finns möjligheter att göra det mesta idag.
Mm. Gjorde du belkyra eller har du ett lyft eller fett?
Idag gjorde du ett lyft. Och då, man har ju en halsmuskel som börjar hänga i morgon ungefär som magmuskeln kan hänga efter graviditet.
Är det den som hänger här på mig som du ser?
Ja, någonting är det.
Ja, något som hänger.
Ja. Men man kan göra då det att man syr upp den muskeln helt enkelt. Mm. Och tajtar till halsen och sen så tar man bort lite överskottshud.
Mm. Men då måste jag ställa en fråga. Det har jag alltid pratat om när jag står och säljer i butik och sådär till kunderna. Att om man använder bra hudvård och vårdar sin hud så håller den sig mer elastisk och kollagenet frodas och sådär. Och att när man sen väl gör en plastikoperation eller ett lyft eller en korrigering, att huden har lättare att återhämta sig för att man har varit noga med sin hudvård. Känner du någon skillnad när du gör operationer på kunder som uppenbart är duktiga på att sköta sin hud och på de som missbrukar både cigaretter och har dålig sömn och tvättar sig med tvål och vatten?
Ja, men så är det ju självklart. Och det värsta man kan göra är ju att röka och sola.
Mm. För hyn då?
För hyn, ja. Och det är klart att huden ger ju en stabilitet till oavsett om det är bröst, ansikte eller mage. Och jag tror att en kombination, jag menar, kirurgi är ju inte lösningen på allting.
Nej.
Utan Och där måste jag säga att vi var ändå en av de första klinikerna i Sverige som just påbörjade med att ha allting under samma tak. Allt ifrån, vi har ju klassisk hudvård, vi har lasrar, ljusbehandlingar.
För vad heter din klinik här nu?
Klinik 34 här i Göteborg.
Mm. Hur länge har du haft den nu?
Vi har 7-årsjubileum nu faktiskt.
Oh. Jag måste ju säga att jag har besökt er ett par gånger och det är den trevligaste kliniken jag har varit på.
För du har ju varit på de flesta.
Ja, jag har varit runt och jag testar nästa ställena med att komma med lite ortenjacka från Angered och vara liksom enkel från jobbet. Och man blir verkligen bemött som en prinsessa av din underbara personal som tar emot den där.
Vad glad jag blir att höra det.
Ja, vilket du sjunger ju till dem på din Facebook såg jag när de fyller år. Ni har verkar ha ett väldigt bra team men, där.
Vi är ett härligt gäng och totalt så är vi 12 stycken som jobbar och så har vi lite narkosläkare som kommer och går också. Men vi är ett gott gäng och vi pratade om det senaste idag. Det är korta vägar, alla hjälps åt och tillsammans handlar det om att göra det bästa för patienten.
Men jag tänker då estetisk kirurg, hur blir man det då? Vad har man för utbildning då?
Ja, jag är ju kirurg i grund och botten.
Så du kan även operera in och ut ett hjärta då?
Nej, det skulle jag väl inte kunna säga. Sen så jobbar jag många år inom bröstkirurgi, som bröstkirurg på Sahlgrenska. Och parallellt med det så började jag med skönhetskirurgi just då. Mm. Så att ja, det är väl 14-15 år sedan.
Men alltså de första ingreppen man gör då, jag tänker den första gången man ska skära i en annan människa. Mm. Hur känns det? Det måste vara jävligt nervöst.
Ja, det är superläskigt.
Ja, men jag tänker det.
Ja, men det är klart att det är. Men sen innan man skär så har man ju liksom varit med väldigt många gånger. Man har en överläkare som själv har gjort det i 20 år som står bredvid den. Så att det är ju steg för steg. Och det är ju första gången man skär så gör man ju inte det på sin privata klinik.
Nej.
Utan då gör man det till exempel på Sahlgrenska som det var för mig.
Men idag då? Känner du ingen så här att du känner dig nervös inför någonting? Eller hur fan ska det här bli?
Nej, jag är nog lika nervös på operation som du är när du snackar i radio.
Ja, inget då.
Inget, nej.
Skulle du kunna operera dina barn, göra en bukplastik?
Ja, mina barn är ju så pass unga så att den tanken
dag.
Men någon då klart jag menar jag har ju opererat nära och kära och ju inga tycker inte det är så konstigt.
Så hellre hos dig än hos någon annan. Du lägger inte bort en sån.
Nej, absolut inte. Mm. Jag litar ju väldigt mycket på mig själv.
Men har det blivit cool riktigt fel någon gång då?
Alltså jag brukar säga det, jag föreläser ganska mycket runt om i världen och har varit med i en del expertgrupper just på komplikationer. Och det finns bara två stycken sorters läkare eller kirurger som alla har komplikationer. Och det är de som ljuger och de som inte gör någonting. Mm. Så självklart så kan det bli fel. Och vad det handlar om är att upptäcka felen tidigt så att man kan åtgärda det.
Mm. Men jag tänker, det går ju trender inom kirurgin. Och nu är du, jag ser ju på din Instagram också, mycket buttlift.
Alltså, rumpa,
stora rumpor.
Ja.
Är det inte ganska sjukt att det går mode i utseende?
Alltså någonstans har väl ändå hela vår bransch och liksom skönhetsbranschen gått framåt på ett positivt sätt. Jag menar, tittar vi bakåt 15-20 år bakåt i tiden, då skulle alla vara trådsmala.
Mm.
Eller idag så är det ju former och proportioner som är det viktiga. Om man liksom vad är skönhet egentligen? Jo, skönhet är proportioner mellan olika saker. Och det är ju där vi är då.
Mm.
Och just rumpa är ju någonting som det handlar ju inte bara om en stor rumpa, utan det handlar om proportioner och det handlar om kontrast mot kropp också.
Mm.
Så att en bröstförstoring, jag brukar säga att en bröstförstoring ger större bröst och bröst handlar ju både om form och storlek, precis som det mesta. Men när man gör då en Brazilian butt lift så handlar det också om att man kanske tar bort någonstans.
Mm.
För det mesta är ju fetttransplantation.
Men Brazilian butt lift, är det för att brasilianskor ofta har lite rundare rumpa som det heter det då?
Alltså,
eller var kommer det ifrån?
Jag tror att det kommer från att det var där det liksom slog igenom först i världen med fetttransplantationer. Jag kommer ihåg, det måste ha varit 2008, var jag nere i Beirut och föreläste om fetttransplantation till bröst som vi var först med då i Sverige. Och då var det en 75-årig brasiliansk kirurg med på samma kongress och berättade att det här höll han ju på med för 30 år sedan. Och då var det nytt hos oss.
Jaha.
Så att det kommer ju från Brasilien mycket av detta och de har ju tittat mer på rumpor än vad vi har gjort i Europa och västvärlden.
Det har varit bröst tills nu.
Ja, precis. Mm.
Vi har ju pratat om det tidigare program, att du, syran Tina då, alltid kände sig som en blottare i kroppen förut. När hon hade en kappa på sig.
Alltså det är ju hennes egen känsla. Ja. Det är nog ingen annan än hon själv som har tänkt den
tanken. Men det handlar om proportioner. Mm. Just att när hon hade en rock på sig, som förstod mig, så kände hon sig som en blottare, så helt rak i kroppen. Men så gick hon då till Fredrik och kom ut helt transformerad i kroppen. Och jag är så fascinerad över att det går att göra så stor skillnad på en enda operation. Och det här har jag alltid haft en uppfattning av tidigare, att man kan inte göra hur mycket som helst. Det går inte att ta ut hur mycket fett som helst. Jag har ju till exempel fettsugit mina lår för länge sedan. Och då var det så här, nej, det går bara att ta ut 1,2 liter eller vad det var då på den tiden. Men nu känns det som att du gör ju hur extrema saker som helst. Och jag är så fascinerad, men finns det någon gräns för hur mycket man kan ta bort i midjan och stoppa in i rumpan till exempel?
Alltså det finns ju ingen skriven gräns på x antal milliliter. För jag menar, har jag en patient som kommer och är kraftig, så har ju den patienten väldigt mycket mer fett än vad en liten patient har. Och det handlar ju både om hur lång man är, hur bred axlar man är, för har man en större yta att fettsuga, så är det klart att då kan jag plocka mera fett. Och i lagret tjockare så kan jag plocka mera fett. Sen är det såklart att det är ju liksom inte bara tv-apparaterna som har blivit plattare de sista 20 åren, utan våra tekniker har gått framåt också. Oh. Och vad det handlar om är ju väldigt mycket hur stark är patienten.
Men alltså det finns det någon gräns som man kan komma till, att det här, då är det, tar du ut så här mycket, då är det fara för den personens hälsa?
Ja, det gör det, men den gränsen är inte en siffra, utan det kan vara olika för olika patienter.
Ja.
Beroende på hur gammal man är, hur vältränad man är, vilka andra sjukdomar man har, om man har gjort andra operationer och är det kombinationsingrepp. Men sen så teknikerna, till exempel vid fettsugning som vi använder idag, de är väldigt mycket mer skonsammare än det som var tidigare, vilket gör att man kan ta ut väldigt mycket större volymer. Och jag menar, även min teknik jämfört när jag började göra fettsugningar för mer än 10 år sedan, så är det klart att jag gör bättre fettsugningar idag och kan göra dem, ta bort mer och ändå
men kan
vara
du göra en tjock person smal?
Nej, det tycker jag inte att fettsugning handlar om. För det handlar inte om viktnedgång, det handlar inte om att göra tjocka och smala, men det handlar om att göra proportioner. Så att istället för att vara då
blottar
rakt kylskåp, så kan man istället få kurvor och former. Och jag brukar säga det, att jag kan skapa formen och sen så får patienten välja hur stor eller lite formen ska vara, beroende då på diet och träning.
Men då undrar jag så här, om nu då man fettsuger sig och sen så har man semester, man lever livets glada dagar, går upp i vikt.
Mm.
Är det lika lätt att gå upp i vikt och som det var innan?
Absolut.
Ja, och vad hamnar det då? Då hamnar det inte där, utan då hamnar det kanske helt oproportionerligt någon annanstans då?
På rumpa.
Då hamnar det någon annanstans?
Eller? Ja, alltså grejen är, per princip kan man säga att du har ett visst antal fettceller. Och de tar ju upp och ökar i storlek. Det är det som händer när vi går upp i vikt. Och har man då fler fettceller på ett ställe och färre på ett annat, ja, då ökar ju storleken mer där. Och det har vi några patienter som har gått åt det extrema hållet och liksom ätit upp sina rumpor till jätterumpor. Och det är ju deras syfte när det gäller. Så att lägger du på dig vikt så ökar då till exempel efter en transplantation till rumpa, så blir rumpan större och midjan ändras inte lika mycket om den är fettsugen.
Mm. Men så om man fettsuger, nu vill jag se om man fettsuger sig då, och om jag skulle fettsuga mig och så går jag upp 5 kilo.
Mm.
De 5 kilorna hamnar kanske inte på magen då, utan då hamnar de på låren.
Proportionerligt.
Och då kanske det blir jättekonstigt proportionerligt då.
Ja, precis. Alltså 5 kilo kanske inte så mycket, men det är också viktigt att oavsett vilken operation man gör, så är det ju väldigt svårt att förutse vad som händer om någon. 5 kilo är väl okej, men om man ändrar 10-20 kilo, då är det ju väldigt svårt. Så att det måste man ju veta som patient, att går man in och gör en operation, oavsett om det är bröstimplantat, bröstlyft, ansiktslyft, rumpa, fettsugning, pendla i vikt är inte bra.
Nej.
Min man sa ju till och med att Tina, doktor Berna har ändrat din skugga, ser ju till och med annorlunda ut när vi går ute på gatan.
Men det är otroligt att han ändå jag är så engagerad i det, hur du ser ut.
Nej,
min
skugga. Vi bara reagerar för att man är ju van vid den här raka skuggan. Helt plötsligt så var det timglas på marken som gick framför.
Mm. Wow.
Men det är väl klart att en man ska vara engagerad.
Ja, det är ju jätteroligt. Men jag kom ju hem och hade klippt av, nej, jag hade förlängt håret hos Tina med kanske 30 centimeter. Det var ju ingen som märkte hemma.
Det märkte inte ens en frisör.
Då gick man ändå och slängde så här och stila, men nej, det var ju ingen
reaktion.
Min
man var ju engagerad i en annan hårfråga innan jag ska in på operation varje gång. Förut var jag så nöjd över narkosen. Jag har varit så fruktansvärt rädd för att inte vakna, för jag har lågt blodtryck, så jag har fått för mig att det här är farligt. Men nu har jag ett annat dilemma, och det undrar jag om du någonsin har hört någon ha. Men det har de säkert utan att säga det. Och det är att man inte vet om man ska raka sig där nere eller inte. Och man tänker sig, om man är lite fet och lite gammal och rakar helt, då kanske det ser jättefult och fel ut. Men har man all busch kvar så ser det ohygieniskt ut. Och om man bara friserar så har man engagerat sig, känns som för mycket. Så att jag står alltid med rakhyven och undrar vad jag ska göra och ringer mina vänner och frågar min man. Så sa jag, men jag tror att doktor Berna är mer professionell, att han tittar väl inte så på saker. Men det hade jag gjort om jag opererade doktor Berna. Jag hade varit tvungen att undra sånt.
Men vad det handlar om, och jag kan svara på det, det är att vi vill inte ha massa hår där vi ska operera.
Tack.
Så att det beror ju lite grann på vilken operation man ska göra. Så kommer du och ska fixa brösten, då får du vara hur hårig du vill där nere. Det spelar liksom ingen större roll för oss. Du har byxor på det ändå.
Men om man gör magfettsugning så man vet att liksom...
Ja, och det handlar om att det är lättare för oss att sterilisera. Och det liksom minskar risken för infektioner. Men samtidigt, och det här informationen ger ju våra sköterskor till patienterna innan. Och man ska ju inte raka sig samma dag, utan gärna någonstans 24-48 timmar, som man inte har en massa småsår när man kommer efter rakningen.
Det är ju det jag gillar.
Nya hyvlar och så vidare.
Professionell och lugn, alltid.
Men jag tänker på det här vi pratade om med fettsugning också. Kan du suga ur fett ur mig och lägga in det på Tina till exempel?
Inte än.
Nej, men kommer det att kunna ske så i framtiden?
Jag vet faktiskt inte, och det är klart att där det är viktigare att kunna transplantera organ är ju vid till exempel hjärttransplantationer, lungtransplantationer. Det vi gör är ju liksom inte livsnödvändigt på något sätt. Och jag vet att det görs ju väldigt mycket försök att framställa artificiellt fett för att kunna transplantera. Men jag har inte sett några bra data på det ännu. Och det är ju den enda begränsningen. Man kan göra, om vi då pratar om rumpor. Rumpa kan man göra på tre sätt. Antingen med fett eller med silikonimplantat eller kroppsfiller. Och vi gör alla de här metoderna. Fett är det vanligaste, och egentligen enda anledningen man väljer kroppsfiller eller implantat är när fettet inte räcker till. För att man har ju liksom bara de naturtillgångarna som patienten kommer med. Jag kan inte ringa ett företag och beställa. Nu vill jag ha 3 liter fett till Linda.
Men alltså, du säger att nu för tiden i bröst och så lägger man inte in de här silikoninläggen lika ofta.
Nej,
du
pratade om rumpa.
Ja, det var rumpa, ja.
Ja, precis. Ja. Men i bröst så är det ju mycket vanligare med silikoninlägg.
Ja, där fyller man inte på med annat fett.
Jo, men det kan man göra också. Ja. Men det är inte alls lika vanligt. Fett är ju mjukare, och man kan väl säga att generellt sett så hänger ju bröst mer än vad rumpa gör.
Mm.
Och därför så krävs det något som lyfter bättre.
Mm.
Och man sitter inte på brösten, men man sitter på rumpan.
Mm. Men om vi går över till bröst, tänker jag då. Mm. Hur många bröst gör du i månaden?
Ja, vi gör ungefär 250 per år.
Ja.
Patienter och så 500 bröst. Då.
Och vilken är den vanligaste storleken?
Som
man vill ha i slutändan då, alltså.
Och då pratar du kupa, och det gör vi aldrig.
Nej, det gör ni inte.
Utan vi pratar ju volym egentligen. En kupstorlek beror ju dels på omkretsen på bröstkorgen, men det beror också då om man lägger implantat, så beror det inte bara på bröstimplantatets storlek, utan hur mycket egen vävnad det finns där från början.
Mm.
Och jag tror att de flesta hamnar mellan C och E, C och F, efter en bröstförstoring. Och i volym räknat så det vanliga är mellan 300 och 500.
Och vad är den vanligaste åldern då på någon som gör en bröstförstoring? Är det en vuxen kvinna efter man har fått barn, eller är det en ung kvinna som vill ha större
bägge
bröst?
Bägge de grupperna finns, såklart. Och det absolut vanligaste är nog en kvinna som har fött sina barn och vill återställa det. Och jag tycker att man kan egentligen, kan man ju dela in alla våra behandlingar är tre olika sorters behandlingar. Där den ena är då bara föryngrande, den andra är förstärkande och den tredje är förändrande. Och det är ju tre olika saker som patienten ber om. Då. Har man en kvinna som har fött 1, 2, 3, 4 barn så kanske de oftast vill ha den föryngrande eller återställande behandlingen. Men de kanske också vill ha lite större för att de har drömt om, och då förstärker man. Medan en ung kvinna som kommer och är platt som en pojke, hon vill ju förändra. Och det är en annan indikation då egentligen.
Mm. Jag har hört att man får gratis bröstimplantat i Frankrike när man har fått barn. Mm. Har du hört något om det?
Kan Nej, det stämma? Det har jag faktiskt inte hört.
Det har ju vi haft uppe här förut och det sa jag att det kan omöjligt vara sant.
Jag känner den. Jag ska ner till både till Cannes och Nice och Monaco nu några veckor och föreläsa. Jag ska fråga mina kompisar där nere.
Fast det kan inte vara sant. Så de kan inte lägga pengar på... Det måste finnas andra hål att täppa till, menar jag, innan tjejernas bröst,
tänker jag. Jag tror inte att den allmänna sjukvården har så himla gott ställt i Frankrike.
Jag brukar ha koll. När jag har läst något så har jag läst det.
Ja. Du får kolla upp det.
Jag ska återkomma här.
Säg att du hört ett rykte i Sverige.
Jag kan texta dem här nere och fråga vad fan lägger till. För jag ska ner på Nice universitet och föreläsa.
Men doktor Berner, hur hittar de det, alla de här som vill låta dig? Du är ju jättepoppis i Europa, har vi förstått. Men hur började det här snöbollseffekten? Nu är du verkligen i ropet och man hör ditt namn i podcaster som Alex Schulman och... Det är jättestort.
Allting är ju bara hårt arbete. Så är det på något sätt. Och jag har hållit på i mer än 15 år och det ena och gett det andra. Och
dina styrkor är nog att du lyssnar väldigt mycket på vad patienten vill ha. Jag vaknade upp på ett operationsrum med en flicka bredvid på en annat ställe som grät för att redan hon vaknade så tyckte hon att brösten var för små. Hon sa det, jag visste att jag skulle ta mer än 2 deciliter och han vägrade och tyckte att det inte var proportionerligt. Och nu så här efteråt så tänker jag ofta att doktor Berner hade nog inte gått på de små. Hon var så ledsen redan att vakna.
Där skiljer vi oss kanske, eller jag skiljer mig en del. För jag tycker inte det är min uppgift att bestämma hur folk ska se ut. Lite som det kanske då är en tatuerares uppgift att säga att jag tänker inte tatuera dig där och där även om du vill det. Men däremot så är det vår uppgift att inte operera psykiskt sjuka patienter. Så att, det är ju en stor skillnad. För jag menar...
Men då måste jag säga en sak. En tjej till exempel som kommer in och vill ha jätteopererad från början. Vill ha så jättestora läppar, jättestor rumpa till exempel. Alltså freakaktigt utseende. Den personen mår ju troligtvis inte skitbra i sig själv.
Hur vet du det?
Nej, men det är ju den tanken man får, att man inte då är på något sätt
både
tillfreds.
Både ja och nej, kan man säga. Och där har vi ett stort arbete att identifiera de här patienterna som kommer och tror att de... Sen så mår man ju bättre när man ser bättre ut och man gör de här sakerna. Och det är ju visat en massa studier och man lyckas bättre i livet. Nu ska vi hålla oss till ämnet här. Men samtidigt, vi har ju väldigt många av de här... som du sa innan, alltså världskända som använder sina kroppar som sina smycken. De är kroppsexhibitionister på något sätt. Och det handlar om stora... Vi har ju Pixie Fox till exempel som kom och gjorde rumpan till oss. Och det är ju hennes levande att vara extrem. Men sen så betyder inte det att hon mår dåligt. Hon mår jättebra.
Men vi pratade ju om i podden här förra gången, så du får lyssna någon gång. Och då sa vi just att det är 20% högre lön om man är en snygg person, var det ju framtaget någonstans. Och det är ju lite sorgligt men sant.
Det finns Aristoteles sa 300 år före Kristus att ett vackert ansikte means more than any letter of reference.
Mm. Och en vacker kvinna bär sin hemgift i ansiktet som de i Sverige för 1000 år sedan.
Och det gäller både män och kvinnor. Det finns en svensk studie när man tittat på juridikstuderande. Och då tittade man de som tog examen 1984. Och så tog man det här examenskortet och så lät man 100 människor peka ut de 10 personer som de tyckte såg bäst ut på det här kortet. Sen tittar man 20 år senare vad som har hänt med de här, och då har de tjänat mer pengar på sina byråer, de har tjänat mer pengar privat och generellt sett varit mer framgångsrika. Så att det här att skönhet inte betyder någonting, det tror jag ändå att vi har passerat.
Det är många undersökningar som görs om vad som är attraktiv och inte. Så vi har haft listor på det 10 mest attraktiva sakerna och oattraktiva. Och på det attraktiva så var det yttre attribut. Och det som var oattraktivt, det var ju
sättet.
Att man var lat eller dryg eller snål. Då.
Eller smutsig.
Ja.
Ja, det låter ju sådär.
Men jag tänker då, har du någon gång nekat någon? Eller har du sagt såhär, nej, det här tror jag inte är bra för dig? Och vad är det då till exempel?
Ja, och då handlar det kanske inte om att, jag vill ha jättestora bröst. Det behöver inte handla om det, utan det handlar om att patienten inte förstår. Man kanske inte har insikt i vad en operation handlar om, utan man... Och det kan ju vara flera olika saker. Det kan vara så här, ja, men jag opererar mig imorgon, ska jag vara och jobba och ha möte och göra det och det. Nej, så fungerar det inte. Eller jag förväntar mig ett resultat som inte är verkligt. Eller man tror att livet ska förändras för att man gör det här. Mm. Och det gör det ju inte.
Nej.
Sen så påverkar det ju mycket. Och en annan grupp som ökar mycket, det är ju faktiskt män. Och vi har ganska mycket män och skapar liksom sixpacks och så vidare. Och gör man det så är det väldigt viktigt som man att förstå att du kan ju liksom inte gå upp i vikt, för då är du tjock och har ett sixpack.
Ja.
Och det är ju inte så nice. Det är ju inte så nice.
Men hur gör man ett sixpack då? Alltså hur funkar det?
Nej, det är ungefär som att skulptrera i fettet då. Egentligen.
Men när då, vadå, då suger du typ ut ett sixpack, men kan fett håller det sig där? Eller?
Det håller sig om patienten håller vikten, men det är klart att och går man upp mycket i vikt så är fortfarande markeringarna kvar. Men
och du skulpterar mig med en champagnerand och sixpack faktiskt. Mm. Och det syns fortfarande. Mm. Det är bra, jag har gått upp lite, men det fortfarande ser ut som att jag gör sit-ups varje kväll. Mm.
Och det kallas ju då för abdominal etching. Så man kan säga ju att när man nekar en patient, det är när vi känner att patienten förstår inte vad det innebär. Patienten mår inte bra psykiskt eller fysiskt. Det kanske är att man kommer och är storrökare och har diabetes och vill göra en operation och det är medicinskt. Det är inte rätt att göra det.
Men jag tänker, tycker du inte ibland om det kommer in en ung tjej, till exempel 20-årsåldern, som är skitsnygg redan, perfekt, men är inte nöjd. Inte det är lite tragiskt att man inte kan få vara nöjd?
Jo, men det finns ju också någonting, det beror på vad det handlar om såklart. Och en sån ung tjej, kanske de kommer för att göra just en fillerbehandling på näsan. Kort, enkelt, det tar 10 minuter och det kanske betyder väldigt mycket för dem. Eller de vill piffa till läpparna, eller de har en A-kupa, kanske inte 20, för det är sällan vi opererar 20-åringar, utan det börjar snarare vid 25. Men de kanske har A-kupa och vill ha en vanlig B-kupa, och då tycker jag väl det är okej. Okay. Och man behöver inte vara missnöjd heller för att operera sig. Utan man kan ju vara nöjd och lycklig och trygg med sig själv. Men ändå vilja förbättra det. Mm. Det är ungefär som att du kan ju gå till Tina och fixa håret. Även om du tycker att du har ganska snygg frisyr. Va?
Mm.
Och du tar hand om dig själv och så vidare.
Men jag tänker på det här lite. Vad det kostar att operera sig.
Mm.
Vad ligger en bröstoperation på?
Vanliga
ungefär.
Silikonimplantat ligger på 49 000.
Och en sån här rumpa då, om man vill göra ett buttlift?
Ja, det beror på hur mycket man ska fettsuga. Uh-huh. Och det är från 59 000 upp till 120 kan det kosta. Uh-huh.
Och om man gör till exempel ansiktet då, om man vill göra ett lyft eller...
Då är det så här att oftast, så, och det ser ni säkert också om ni kikar in på Instagram, det är sällan som vi gör en sak, för det är sällan som en behandling liksom... är nyckeln till alla problem. Så pratar man om ansiktet till exempel, så gör vi ett ansiktslyft, så gör vi nästan alltid också ögonlocken, och vi gör nästan alltid också en fetttransplantation. Fett innehåller ju massa stamceller och regenerativa celler, så att vi pratade ju lite hudvård innan.
Mm.
Och det finns ju ingenting som slår ditt egna fett vad det gäller hudföryngring. Jag vet, för några år sedan så köpte vi in stamceller som man utvann från navelsträngen på nyfödda i Singapore.
Mm. Wow.
Och testade, men det egna fettet patienten kommer ger en bättre hudföryngring än det också. Så ofta så är det ju liksom ett paket.
Mm.
Och ska man då göra liksom hela ansiktet, så någonstans mellan 80 och 120 000.
Och hur ser man ut då? Hur länge måste man vara sjukskriven?
Alltså ska du göra hela ansiktet så då är du inte vacker de första 1-2 veckorna skulle jag säga.
Har man ont också eller?
Det beror på vilket ingrepp du gör. Det som gör mest ont, det är att få stora implantat bakom muskeln.
Mm-hmm. Men vad menar du då?
Aha. Ja, alltså stora bröstimplantat gör mycket ont. Fettsugningar kan göra ont efteråt. Just om man pratar om ansiktslyft och sådant, så är det inte så himla mycket smärta. Men man, och där brukar vi faktiskt varna våra patienter och säga det att första veckan du tittar dig själv i spegeln så kommer du vara ledsen och inte känna igen dig själv. Mm. Och man kan följa en av våra patienter där, Anke, och jag tror det finns före 3 dagar, en vecka, 2 veckor också på Instagram, som man ser hur man läker. Och det är också väldigt viktigt att patienterna förstår det.
Mm. Jag tycker du har sån fantastiskt tålamod och svarar både deras kommentarer under bilderna. Vi såg en jättefin bild på en kvinna där du på Instagram som... Ja, du hade punktat ut och målat och lagt in fett i ansiktet. Så hade någon skrivit att så där kan det bli med fillers också. Lite käckt. Och då svarade du fint. Bara sådär att det här är ju fett och det funkar på ett annat sätt. Och jag hade blivit lite stutt när någon som inte ens...
Alltså... Nej, det var ju någon som hade kommenterat att ärren blev inte bra vid örat. Och då svarade du att det är inte några ärr vid örat. Vi har inte skurit, vi har bara fyllt upp här. Och det verkar som att någon vill sätta dit dig på Instagram.
Det måste vara något fel, ja. Många letar fel. Så
ja, men de flesta är ju Dr. Berne, wow. Men så kommer en eller två som... Ja, min älskade vän, de första veckorna var ju avskräckande. Och måste de skriva så när hon är fantastiskt snygg som färdig?
Men jag tänker på det just med sociala medier. För du lägger ju upp på, du har ett Instagramkonto. Som där heter du Dr. Berne, va?
Just det,
där,
det är Berne, ja.
Ja. Och du lägger ju upp från operationerna där man ser patienterna i bild. Du skriver hashtags på kroppar och, skriver, och så pratar du då... Det är ju lite kontroversiellt.
Vet du vad det är? Jag tror det är första gången någon är transparent. Och någon visar vad som verkligen händer och hur det ser ut. Jag vet, vi var ju med i trean här för ett par år sedan med en dokuserie som spelade in Svenska Hollywoodfruar. Mm. Och det var första gången ett tv-team fick komma in på operation och filma då egentligen i Sverige. Så att någonstans så vi öppnar upp och jag har ju liksom ingenting att dölja inne på operation.
Jag tänker också patienten, jag antar patienten då får godkänna
alla
klippet.
Alla patienter godkänner innan och skriver det på papper. Ja. Och det har ju snarare blivit så att många ber mig att lägga ut.
Men får man se filmen efter du, som man inte skriver på ja?
Men poängen, vad det handlar om är ju inte att blotta någon individ.
Nej.
Så är det ju. Och vi la ut idag och då tejpar vi över tatueringar och sådant. För det finns liksom inget syfte att visa vem det är som ligger där, utan syftet är att visa hur det går till, vad som händer och hur verkligheten ser ut hos oss.
Och du har ju fruktansvärt mycket att göra, så att du är ju fullbokad. Är du egentligen? När får vi en tid?
Nästa lediga tid i april 2018.
Oj, herregud. Ska man behöva se ut så här?
Nej. Vi kan snacka privattider sen. VIP-tider.
Men du, jag tänker, om vi är tillbaka till sociala medier, så Tina nämnde ju det tidigare här med Alex och Sigge, deras podcast, Alex Schulman och Sigge Eklund, nämnde ju dig vid tillfälle och att de följer dig på Instagram och de visste inte riktigt vad de skulle tycka om det. Har du pratat med dem? Har du haft någon kontakt eller någon ordfight på Twitter?
Inga ordfighter mer än att de gillar mycket av det vi lägger ut. Mm. Jag menar, jag känner ju inte dem. Det är trevliga killar, men man får också komma ihåg att social media har ju inga gränser på det sättet. Och det är ju en anledning till att vi använder det engelska språket. Att i nuläget så ligger vi någonstans 30-40% i internationella patienter som kommer till Göteborg. Så vi har patienter som kommer från hela världen för att göra olika ingrepp hos oss då. Och det är klart att då blir kommunikationsspråket blir engelska. Och folk hittar oss oavsett om de bor i USA, Brasilien, Australien. Och vi hade ju en tjej som hon bodde på en ö emellan Australien och Söderhavet och flög
exotiskt
hit liksom, för att göra en fillerbehandling i ansiktet.
Va? Men varför då? Har hon liksom fått
de har snokat reda och det är ju många som, det finns ju olika, vissa patienter de läser allt och absorberar allt och så.
Men
är det
en dyr operation för den resan included?
Men det är ju också så här att det är stor skillnad på kanske gå och köpa ett klädesplagg eller göra någonting med dig själv och kroppen. Jag menar, det är jätteviktigt att välja rätt.
Mm. Syrran, tänk vilken tur vi har att världens bästa kirurg går i Göteborg.
Ja. Men jag kände ju det när Sigge och Schulman pratade om dig, att vi är så stolta att ha det här i Göteborg. Och de gillade, de sa att du var så amerikansk, och, men det är ju det att du är så framåt, du är ju lite före din tid.
Men det är ju det här, känner att du skriver bam på kroppen.
Du leker, det gör det roligt att jobba i din bransch.
Nej, men jag älskar ju mitt jobb och det är kul och vi pratade om det i början här innan, så jobbade jag på bröstkirurgen på Sahlgrenska och botade patienter från bröstcancer, och det var fantastiskt. Jag saknar det ibland, men jag är fortfarande väldigt mycket nöjda patienter, tacksamma patienter, glada patienter, och ändrar deras liv på ett sätt också. Det är liksom inte bara stora bröst, stora rumpor och stora läppar.
Men det är ju bara happy endings, till skillnad om i kirurgin inom cancerfond, alltså cancervärlden och barnkirurgi, och så kan ju...
Så är det ju.
Det här är ju happy endings.
Så allting är ju positivt, och vad det handlar om är ju... Det är ju en jättestor skillnad att jobba på sjukhus eller och jobba med sjukhussjukvård och privat skönhetssjukvård, för att vi löser inte problem, utan vad vi gör är att vi uppfyller drömmar för precis. Våra patienter. Alla patienter kommer med en dröm, en förväntning, och den ska vi åtminstone uppfylla, och allra helst ska vi överträffa den.
Men du då, som är så inne i branschen, ser du med en gång när du träffar någon och hon har gjort det och han har gjort det, tänker du, lägger du märket till det när du möter folk?
Jag kan berätta för dig sen vad du har gjort.
Ja, det är inte mycket.
Nej, alltså självklart så jag kan ju se sånt, men det är inte så att jag går omkring och analyserar folk i min omgivning.
Men jag tänker att det blir en sån här jobbgrej.
Nej, som jag får ofta den frågan, och särskilt på middagar kan det ju liksom, och efter tjejer har druckit 3-4 glas vin, va, då kommer alla frågor.
Det är och det som ska, mig, liksom, när jag inte är full.
Och vad har jag gjort då? Vad ska jag göra och så vidare? Mm. Men jag menar, jag är ju... är människa också, och det är inte att jag går och analyserar folk överallt och säger du borde göra det, och herregud, det där är det gjort.
Men nu är vi frisörer, vi kan...
Sen jag menar, det är ju jättestor skillnad på en, vad ska man säga, en rynkig panna och en botoxpanna. Det är ju svårt att liksom ta miste på, och det är ju klart att samma gäller ju mycket vad det gäller kroppar och sådant. Och jag ser ju direkt vad någon har gjort om jag tittar.
Mm. Men du tröttnar aldrig på perfekta bröst och perfekta rumpor och midjor och perfekta näsor?
Nej, men vad jag gör är ju inte att jag exponerar mig för perfekta saker hela tiden, utan vi skapar ju någonting. Vi uppfyller ju drömmar, och att uppfylla en människas dröm, det kan man ju aldrig tröttna på.
Nej, det är ju en fantastisk jobb att ha.
Jag och Syra, vi pratade om det tidigare program, det här att man ofta får göra om en operation, för det är inte alltid den blir bra från start, som din fina buttlift som Dr. Berner gjorde. Det är ju inte väldigt vanligt att det sker från start, att det blir så rätt.
Det har alltid varit rätt där på den här kliniken.
Men det är inte alltid det är så. Jag kan tänka mig att det säkert händer hos dig också, att kunden kommer tillbaka och det kanske inte blir riktigt deras förväntningar, eller att de känner att de vill göra det på ett annat sätt och så. Och hur gör ni då? Hur bemöter ni det då?
Alltså först och främst, precis som vi pratade om innan, så handlar det då om att uppfylla folks förväntningar och gärna överträffa dem. Och i det så är det ju ett jättestort arbete att förstå vad folk förväntar sig. För att även om ni är systrar så kanske ni vill ha två helt olika saker. Och om jag skulle göra en sak på dig, Teja, så kanske Tina hade älskat det, eller tvärtom.
Ja.
Så där, först och främst gäller det att förstå vad folk är ute efter och vad de vill ha. Och då går vi igenom det. Allt är från sköterskor som liksom provar bröst. Man har ett särskilt system där man får prova storleken på bröst. Och jag vet att många av mina kollegor tycker det är jättejobbigt när patienterna kommer med bilder. Så här vill jag se ut. Det tycker inte jag alls. Jag tycker det är jättebra. Och jag har killar som kommer med Brad Pitt och han som är stjärna i The Vikings och allt möjligt. Och vill ha den ansiktsformen. Och det är
vilken är Vikings där? Är det Ragnar Lodbrok då? Eller? För det är mitt frikort nämligen.
Ja, men det är säkert
han.
Men det finns en kille i Göteborg som ser exakt likadan ut nu.
Ja, för ut och vandra på gatorna här.
Precis. Nej, och sen så är det såklart att, jag menar, Det finns ju, som jag sa innan, inga kirurger som inte har komplikationer eller problem. Och självklart så handlar det om att hjälpa patienten hela vägen fram tills man kan.
Men du har ett enormt tålamod, för jag har varit med på en del konsultationer med vänner. Och då sitter man nästan med skämsmössa på, för att du... är så där lugn och vi förstår varandra och du visar lite foton för och efter och
Jag tror att det här är ju det stora arbetet. Jag menar, förstår inte jag vad en patient vill ha? Det spelar ingen roll om jag då är superduktig på det jag gör. För att jag kanske skapar någonting som just du inte vill ha eller någon annan vill ha. Mm.
Precis,
och det är ungefär som vi pratade om innan är att vi formar inte alla likadant. Jag sätter inga gränser. Du får bara ha den storleken på brösten. Däremot kan jag ju säga att vi har ju då patienter som kommer och vill ha jättestora implantat. Och då kan man säga att du måste förstå att bröstet får ju liksom inte bli större än magen. Kommer man till det här med proportioner. Så att är man 1,50, ja, då blir det ju väldigt konstigt att ha 1,500
vill man se brösten när du står bakom.
Medan är man 1,85 lång, då kan man utan problem ha 1000 ml i brösten utan att det ser konstigt ut.
Mm.
Och där kommer mitt ansvar. Jag vill säga att storleken är patientens val, formen är mitt ansvar. Men går man över en viss storlek, ja, då kan ju inte jag ansvara för formen.
Nej. Proportioner alltså. Som
gör du penisförstoringar?
Penisförstoringar är ju någonting som vi för, vad är det nu, kanske 8-10 år sedan kom det på tapeten. Och penisförstoringar kan man göra på två olika sätt. Det ena är ju längden och det andra är bredden. Eller hur?
Yes.
Mm. Och att göra en förlängning som sådan är ett stort ingrepp och det kan påverka styrsel och annat. Så att för ungefär 8-10 år sedan när hela fillebranschen växte upp och det liksom slog igenom det här med läppförstoringen och sådant. Och det kom då de första kroppsfillen, vi gjorde bröst och så vidare. Då var jag ganska engagerad i just det här med penisförstoringar med kroppsfiller. Och tanken var ju då liksom att ungefär som tjejer fixar lite större läppar. Så det finns ju väldigt få killar som kanske inte vill ha lite större snopp.
Mm. Mm.
Så oavsett ursprungsstorleken om man säger.
Det känns som väldigt komplicerat organ.
Ja, men, och då liksom var vi på en del möten och nere på Palma var vi på en del expertmöten. Och slutsatsen på alla de här mötena det var ungefär the shorter the grass, the higher the tree. Så att innan man gör sin penisförstoring så kan man ju träna, gå ner i vikt, kanske till och med fettsuga pubisberget och klippa bort lite hår så ser allting större ut.
Ja.
Och vi gjorde väl kanske 20 stycken där och patienterna var glada och nöjda.
Men hur många sådana gör de om året då?
Nej, nu gör vi i princip inga penisförstoringar på det sättet. Men vi fettsuger ju pubisberget. Va? Det gjorde jag senast igår på en kille. Och då ser ju allting bättre ut.
Ja. Men om vi ser då på trender framöver. Vad tror du kommer efter buttlyftet här? Vad är nästa stora trend som vi hakar på?
Ja, det var nästa stora trend. Ja, nu räcker du upp handen.
Ja, vi har ju pratat i programmet här om just smilgropar. Smilgropar. Vad heter det, sa du?
Ja, det finns ju två olika saker. Och smilgropar är ju ganska enkelt att göra. Det ökar allt eftersom. Det är kort och enkelt ingrepp. En annan stor grej som vi har mer och mer förfrågan, vi är inte så många kliniker som gör det landet, det är när man tar bort små fettkuddar i kinden. För att ta bort, skapa mer liksom struktur och form på ansiktet. Det kallas då för buccal fat pad removal. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga på det svenska bukalfettsborttagning. Eller det kommer också då från Sydamerika där det kallas för bikektomier.
Och belkyrasyra kommer fortsätta ner på armar och...
Jag såg på din Instagram att du gjorde det på någons rumpa.
Jajamensan. Det som kallas för banana fold, det som är lite under rumpan.
Ja, för Teja har ju sagt, hon har gjort på hakan och berättat om hur jävla ont det gjorde, att det var vidrigt. Och då såg jag att du gjorde det på en rumpa där. Och då suger det, då på något sätt försvinner fettet där.
Ja, precis. Då bryter ner fettet och hela belkyra då, eller kubella som det då heter i USA. Det fördelen med det är att det skapar ju en reaktion, inflammation i vävnaden så att den drar ihop sig också. Så att man får liksom ingen hängande hals utan huden drar ihop sig också.
Mm.
Så den kommer utvecklas. Så jag tror att stora utvecklingen är ju kombinationen av saker. Vi ser... Tittar man bakåt i tiden, folk kommer gjorde, ja, de gjorde botox, eller så gjorde de filler, och sen så gör de botox och filler, och sen så nu är det mer man gör botox, filler, man gör trådlyft, man gör belkyra, man gör sina laserbehandlingar, man gör sin hudvård. Det är liksom mer ett helhetssyn på det hela.
Hur är det med händer då? För det pratas det också om att det, är där man ser om en kvinna är gammal eller inte, i alla fall om man är Hollywood-kändis.
Då finns det ju en sak som slår allting annat på händer.
Ja. Vad?
Kan ni gissa vad? Det vi har pratat filler. Massor om.
Man har handskar på sig.
Fett.
Man fyller upp med fett.
Ja, man lägger fett, för fett är ju volymen. Hudföryngringen, och sen så kan man då kombinera det med ljusbehandling eller IPL för pigmentet. För pigmentet ändras inte av fetttransplantationen.
Men jag tänker på det här med fetttransplantation igen. Om man nu suger, jag är 42 då, så huden är ju inte lika elastisk längre. Mm. Om man då suger bort ganska mycket fett, har huden den förmågan att dra ihop sig då fortfarande?
Det finns ju inget generellt för hudar i 42-årsåldern, utan det kan ju vara olika. Och det är också olika för dig på olika platser på kroppen. Så att det området som är, det finns två områden som är känsliga, och det är magen. Och särskilt magen på kvinnor som har haft bebisar inuti, för då har den varit uttänd. Och vissa som har varit gravida så har inga bristningar och är tajta i huden. Och de kanske har smörjt sig då under graviditeten och skött huden. Medan andra kan ha hur mycket bristningar som helst. Och då kan det ju krävas en bukplastik till exempel. Insida lår är ett annat sånt känsligare område. Och självklart får man ju anpassa varje fettsugning till hur patienten ser ut och vilket område det är.
Mm. Vilken är den svåraste operationen att göra?
Vilken har du någon som du känner så där, oj, det där blir tufft på
komplicerat.
Fredag?
Komplicerat.
Alltså man kan säga att det finns olika delar i delar. Och vi opererar ju väldigt mycket. Vi opererar 3 dagar i veckan. Vi gör, beroende på storleken på operationen, mellan 3 och 6 operationer per dag. Och så gör vi det här liksom år in, år ut. Så att vi är ju inte oroliga eller rädda för någon operation som kommer till oss. Nej. Sen så är ju vissa operationer är ju känsligare. En av mina gamla kursare som jag pluggade med en gång, han doktorerade ju nu på plastikkirurgen på Sahlgrenska bröstlyft. Och då tittar de på bara lyft utan implantat. Och inom sjukhusvärlden då så var det 30% som hade sårläkningsproblem, vilket är jättehög. Och vi ligger kanske då på 5% och har implantat. Men 5% i en privat verksamhet är väldigt, väldigt stort. Så att det vet vi ju alla. Till exempel, gör man ett stort ingrepp med bröstlyft, bröstimplantat, och så kombinerar de det med en bukplastik eller fettsugning och rumpa. Det är klart att då måste man ju ta extra väl hand om den patienten och vara extra vaksam. Vad kan någonting hända efteråt?
Jag tänker på vårt liv som går i sånt högt tempo nu. Det är mycket stress och sådär. Läker huden sämre när man är i en väldigt stressad tid i sitt liv?
Det tror jag absolut. Jag tror att hur man mår inombords påverkar läkningen. Men jag tror också att liksom utsidan påverkar insidan. Det ser vi ju när våra patienter mår bättre när de kommer på sina återbesök. Och är färdiga liksom efter operationen och ser sitt slutresultat. Så på samma sätt så tror jag att insidan påverkar utsidan.
Jag trodde ju att en del av fettet skulle rinna ut. Det har man ju hört för länge sedan när folk pratar om fetttransplantation, att men hälften är ju borta efter ett år. Men det stämmer ju inte.
Nej, det stämmer inte. Alltså fett är ett biologiskt dynamiskt implantat, och det är klart att lägger man fett som ett implantat, då dör allting. Så att vi måste lägga så att det växer in och växer fast, och sen så är det där. Och jag menar, bestämmer du dig för att käka pizza till frukost, lunch och middag, då kommer du få jättestor rumpa.
Men det kommer inte försvinna, för jag har gått ner i vikt och det är ändå kvar.
Det är alltid det mera jag kvar, ja, precis.
Att den skulle göra.
Ja, sen den minskar ju något i volym om man går ner i vikt, så är det ju. Men grundformen är ju kvar, och jag kommer ihåg i början, när det stora som vi började med var ju fetttransplantationen till bröst för 10 år sedan. Och så kom det patienter 3 år senare som gick upp 2 kupstorlekar just under sommaren och semestern när de unnade sig lite extra. Va? Så att man lägger på sig lättare dit man har flyttat fettet. Jaha. Så är det ju uppenbart.
Okej. Det finns ju sådana extrema trender nu där de opererar in som horn i pannan och alltså sådär. De ser ut som katter. Är det någon trend du har känt av? Är det någon som frågar dig?
Alltså man kan väl säga, någonstans så är vi ju pionjärer i det vi gör, men det finns ju också gränser, måste jag säga. Så att den sortens grejer håller vi inte på med.
Nej. Fredrik, det här har ju varit fantastiskt att ha det här. Och så roligt. Och vill man se mer av ditt jobb så ska man ju följa Dr. Berner då på ditt Instagramkonto.
Instagram eller Facebook, ja. Där finns vi.
Ja, jätteroligt. Tack så hemskt mycket för att du kom och svarade på alla våra frågor.
Kul att komma hit.
Ja. Har vi fler frågor så mejlar vi dem till dig. Vi kommer på massa efterhand här.
Annars är det bara dundra in dem på social media.
Ja, men det är bra. Och vi tackar för den här gången och vi är tillbaka nästa vecka. Och då blir det ett lite mer normalt program eller vanligt för vår podd i alla fall. Mm. Ha nu gött, tjejer. Och Fredrik.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på podden Skönt snack om skönhet på Radio Play.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.